Nej, vet ni vad? Jag tycker inte det är roligt att predika inför så få människor. Och jag har ändå inget att ge. Så jag går faktiskt hem och fiskar. Nej, det gör jag inte. Jag kanske chockade någon nu. Jag såg att Katarina tittade konstigt på mig. Men vet ni? Det här har faktiskt hänt i Bibeln. Petrus var så trött på hela situationen att han tog med sig sex andra och åkte och fiskade. Det var ju det de gjorde innan. De blev människofiskare som Gud ville ha dem till. Så han tog med sig sex stycken och så åkte han till sig. Sevedeus sjö eller vad hette den och fiskade. Ja, klart, han var ju kanske lite mer uppgiven än de andra, för han hade ju faktiskt förnekat Jesus några dagar innan. Så han var nog betydligt mer trött på sig själv än jag låtsades att jag var här. Och att han inte hade någonting att ge. Och jag tänker lite grann på förra helgens tema. Det som är omöjligt för Gud, för oss är möjligt för Gud. Det som är omöjligt för människan är möjligt för Gud. Någonstans tror jag Petrus säkert hade fått en känsla av att han var kallad till att vara ledare. Och så förnekar han Jesus tre gånger. Och allt är kört för honom. Han vill bara ge upp. Och fast Jesus faktiskt har visat sig två gånger innan den här händelsen, så vill han ändå ge upp. Han har nog jättedåligt samvete. Varför de andra sex hängde med honom, det vet vi inte. Kanske var det för att de ville stötta honom och vara stöd, eller så hade de också tappat lusten. Det vet vi inte. Så är de där och fiskar en hel natt och de får ingenting. Och de är ganska nära stranden. Så helt plötsligt hör de någon som bjuder dem att komma och äta. Det brinner en eld på stranden. Och nu är det Johannes evangeliet detta står. Och det är den lärjungen som Herren älskade som förstod att det är Jesus. Johannes alltså. Det är rätt häftigt på något sätt tycker jag att han säger att den lärjungen som Herren älskade, han älskar mig mest. Han älskar inte lika mycket som han älskar mig. Så tycker jag han. Och det är rätt häftigt faktiskt att kunna gå med den inställningen om livet att Jesus älskar mig mest. Fast någonstans visste han säkert att han älskade alla andra lika mycket. Men. Och i alla fall, och när Petrus hör det från Johannes, då fattar han, det är Jesus. Och då kunde han ju gått och gömt sig i båten, krypet ner och struntat i att komma upp. Men istället så gör han något konstigt tycker jag. Det var ju kallt, så han tog på sig livkläderna också innan han kastade sig i sjön. Som om det skulle hjälpa honom att hålla värmen uppe när han är dyngsur. Så Petrus ger sig iväg och kommer till Jesus. Och det är i den situationen sen som Jesus frågar honom. I Tiberias sjö är det. Jesus frågar honom sen. Älskar du mig? Och när han får frågan för tredje gången så blir han lite stött. Eller, ja. Du vet jag har dig kär. Och vi har säkert varit där allihopa. Att vi har inte varit perfekta i våra egna ögon. Och då har Gud kommit. Och då har vi först tyckt att det är inte han. Och sen är det han. Och då kan vi inte göra något för att kasta allt på honom. Det som inte är möjligt för människor är möjligt för Gud. Att återupprätta, att förlåta, att sätta tillbaka oss i sammanhang. att föra oss in i situationer som vi inte trodde vi skulle hamna i. Jag säger som Katarina säger ibland, det är min Jesus. Och det är fantastiskt då att Petrus, som ju förnekade Jesus, han får bli förlåten, uppleva förlåtelse, han kommer tillbaka, han får träda in i en tjänst, han får bli klippan, den som alla lutade sig emot i första tiden, församlingens första tid. Han går genom livet och sen skriver han också två brev, första och andra Petrusbrevet. Det första Petrusbrevet, det handlar om det yttre trycket på församlingen, på oss kristna, utifrån. Och det andra brevet, det handlar om villfarelser. Men innan vi läser vidare så ska vi bara lägga alltihopa nu i Jesu händer. Tack älskade Herre för att du är med i den här predikan. Tack att jag får lägga allting till dig Herre. Jag ber om din vägledning, att du öppnar ordet. Jag ber att du låter oss alla få frön från det här ordet som landar i oss och växer till och ger frukt Herre. I våra egna liv men också i människor vi möter. Tack älskade Herre i Jesu namn. Tack att vi också får tro att det vi säger och talar ut i den här församlingen inte bara stannar inom de här fyra väggarna, utan det verkar också utanför. Det är inte bara en kamp mot kött och blod vi har att utkämpa, utan också mot andemakten. Tack för att du är med oss i allt. I Jesu namn. Amen. Det finns ju en, jag har varit inne på det innan, och jag kan ibland bli förvånad över allt som sägs och skrivs och talas ut och debatteras i kristna sammanhang. Och jag känner ibland en, jag tänker på att det finns ett oerhört ansvar hos de kunniga, bibelkunniga och andra teologer, och hos förkunnare, hos de som uttalar sig och skriver. För jag är rädd för att det är så mycket idag som skymmer sikten för vanligt enkelt kristna människor som bara vill leva med Jesus. Som bara vill söka honom. Som bara vill få leva med honom och lägga sitt liv i hans hand. Och vandra vid hans sida. Och det är ju egentligen det som är det viktigaste. Det är ju det som gäller. Det står att Guds, det står om ordet att Guds ord, han gör en enkel man vis, står det i Bibeln ju. Och att det är Guds ord som är maten, som är det som föder oss. Vi vet att det vi varnas för, alla de här diskussionerna och onödiga debatterna i Bibeln. Och just nu är det väldigt mycket debatter om en det ena och en det andra. När man läser kristna tidningar bland annat. Petrus skriver så här i första brevet, eller sitt andra brev, från vers 3 och lite framåt. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, I självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan. I gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Han har skänkt oss allt detta genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet. Genom kunskapen om Jesus Kristus. Och hur lär vi känna någon annan person? Inte genom att se dem på TV. Inte genom att möta och heja på dem på stan. Inte genom att jobba med dem. Genom att umgås med en person. Så lär vi känna den personen. Få ta del av tankar, funderingar, personlighet. Jag startade ett företag tillsammans med en person som jag hade jobbat med ett antal år. Och trodde att jag kände. Och det visade sig att jag kände honom inte så mycket som jag trodde. Det blev ganska jobbigt. Så det här med att lära känna någon, umgås med någon, spendera tid med någon. Det står ju så att vi ska vara ständigt, ska vi be, vi ska alltid vara be i vår ande. Det här säger Petrus, där skriver han, det här är hans undervisning till människor. När han tänker på det som händer inom församlingarna, det som händer på villfarelser. Han sätter Jesus i centrum. Jesus är det enda som kan rädda oss ifrån olika tankar och nycker som drabbar oss. Vi vet ju också att det finns något som heter bibelkritik idag. Att vi ska vara väldigt kritiska till Bibeln och allt ska vändas och vridas på. Vi vet också att det finns de som menar att ja, men vi lever i moderna tider nu. Bibeln måste ju läsas och förstås av en modern människa. Och så säger Guds ord att Gud är densamme igår, idag, så och i evighet. Gud är densamme igår, idag, så och i evighet. Paulus är ganska tydlig när det gäller Guds ord och hans exklusivitet när han säger i vers 20 sen lite längre fram. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått av Gud. Så jag, därför är det så skönt och så underbart när jag får höra en berättelse om en liten familj som bara sätter sitt hopp till Jesus. Och jag ska fortsätta läsa predikan ur det manuskript jag har hört. För mitt i den här tiden av påtryckning överallt och tankar och idéer och så vidare, så är det bara Jesus som är vårt hopp. Inget annat. Finns ingen annan väg till Gud. Finns ingen annan väg till frälsning. Han är med oss i allt, i alla situationer. Allt vi kan möta så är han med. Och det här är en historia som fick berätta till mig för några dagar sedan. Och den rörde mig till tårar och jag kommer antagligen börja gråta nu med. Så om ni har någonting att tolka tårarna med så rekommenderar jag att ni tar fram det, för ni kommer säkert bli påverkade ni också. Det var så här att jag hörde en berättelse. Och då kände jag att jag skulle dela med mig den här. Och så började jag tänka lite mer kring denna. Och den handlar, det är en barnmorska som hoppar in på ett extra pass på BB-avdelningen när någon har blivit sjuk. Och när hon kommer dit så går hon in till det, den mamman, blivande mamman hon ska hand om. Och när hon kommer in på rummet så ser hon att det ligger en bibel i rummet. Och hon låter den här mamman förstå att hon ser att det är en bibel. Så den här mamman frågar då barnmorskan, är du kristen? Och det säger att hon är. Och mamman blir överlycklig. För det är ett bönesvar. Hon har bett om att hon ska få en kristen barnmorska på förlossning. Hon och hennes man som är från ett afrikanskt land ska få sitt första barn. Och de ber till Gud att han ska sända en kristen barnmorska i ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Och det händer. Och så får den här barnmorskan vara med om en av de enklaste förlossningar hon har varit med om. Det är dessutom i en underbar atmosfär, Guds närvaro. Och mellan verkarna så ber den här mamman på sitt språk. Och när förlossningen är över så tar hon barnet till sin famn. Och så ber hon en bön. Att det här barnet ska få bli till välsignelse för Sverige. Och jag blir så berörd av den här berättelsen. Här har du mamma som antagligen är överfylld av känslor och kärlek till det nyfödda barnet. Och så är hennes första tanke att be och välsigna Sverige. Att det här barnet ska få bli till välsignelse för vårt land. I den stunden så är det inga doktriner. Så är det ingen fin teologi. Så är det inte diskussioner om helvetet är på riktigt. Eller om vi ska tillåta homosexualitet i våra församlingar eller något sådant. Då är det bara Jesu kärlek som strömmar genom den här mamma. Via det här barnet in i det här landet. Och jag kan inte hjälpa det, men när jag hörde det här så började jag skämmas lite. För då tänker jag på min egen vandring med Herren och vad jag är. Och jag är övertygad om att det här barnet kommer att bli till en stor välsignelse för hela landet. Men jag är också övertygad att de här föräldrarna och den här familjen kommer bli väldigt välsignade själva tillbaka. Och så tänker jag givetvis på fler berättelser i Bibeln där mamma och föräldrar har gett och offrat det bästa de har, sina barn, till Gud. Allihopa av oss känner ju till berättelsen om Abraham, hur han lyder Gud, hur han lyder, hur han är villig att offra honom, men att Gud i sista stund sänder en bagge. Första Mosebok 9-16 kan vi läsa detta. Där de kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham,
Han svarade, jag är här. Då sa han, lyft inte ditt hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Hängens ängel ropar igen till Abraham från himlen. Jag svär mig mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fiendes portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. I första Samuelsboken kan vi läsa om Hanna, som Herren hade gjort ofruktsam, står det faktiskt. Förlåt, jag blir lite tårig och snorig. Hennes man Elkana hade en hustru till, och hon hette ju Peninna. Och den här Peninna, hon hade ju flera barn. Och hon var ju rent ut sagt elak emot Hanna. Och efter år av förödmjukelse så orkar inte Hanna mer. Hon vet ju om att Elkana älskar henne, det vet hon ju. Men på den tiden var det ju också viktigt att man hade barn. Det handlade ju också om framtiden och det var om status och annat. Och hon var förtvivlad. Och hon beger sig, hon följer med Elkana när han åker till templet sen. För han åkte till templet en gång om året och då lämnade de här kvinnorna hemma själva. Och det var givetvis en jättejobbig period för Hanna när de var ensamma hemma. Han åker till templet, och kommer med till templet och hon går in och under häftig gråt så utgjuter hon sitt hjärta inför Herren. Prästen Eli, som ju inte var, eller vad ska man säga, som var ifrågasatt, hans personlighet och hans söner var ännu mer ifrågasatta, för de stal ju utav och tog ut all offerköttet. De tog ju det feta och skulle ha till sig själv och hotade folk som kom till templet och skulle offra. Han lägger märke till henne och tror ju att hon är full och ber att hon ska ge sig iväg. För hon ber, men hon rör inte sina läppar, hon bara står och gråter. Han skäller på henne och ber henne att hon ska nyktra till. Men ni vet, Gud, han ser ju till våra hjärtan. Vår omgivning kan ibland se till vårt yttre. Och här såg Gud Hannas hjärta. Elis såg hennes yttre. I första Samuelsboken 14 och 18 så kan vi läsa vidare. Därför sa han till henne, hur länge ska du bära dig åt som en berusad? Se till att göra dig av med vinet. Nej, min herre, svarade Hanna. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ för Herren. Ta inte din tjänarinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända tills nu. Då svarade Eli henne, gå i frid och må Israels Gud ge dig det du bad honom om. Hon sa, må din tjänarinna finna nåd inför dina ögon. Så gick hon sin väg och tog sig mat och såg inte sorgsen ut längre. Hanna blir sen gravid och så föder hon ju Samuel. Och från vers 24 så kan vi läsa, när hon har avvant honom, så då kan han inte varit gammal, tog hon med honom till Herrens hus. Hon tog också med sig 3 tjurar, 1 efa mjöl och 1 lägel vin och förde honom in i Herrens hus i Kilo. Pojken var då helt ung, ännu helt ung. De slaktade tjuren och förde sedan fram pojken till Eli. Hon sa, hör på mig, min herre, så sant du lever, min herre. Jag är kvinnan som stod här bredvid dig och bar till Herren. Den här pojken bad jag om. och nu har Herren gett mig vad jag bad om. Därför vill jag ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever ska han tillhöra Herren, och de tillbad Herren där. Vi vet ju sen att Samuel växte upp och han blev en profet. Och han får en speciell tjänst vid en tid som var väldigt speciell för Israel. Han har inte hört Guds röst på väldigt lång tid. Och han får vara med om att arken kommer tillbaka till Israels folk. Han var med och förde folket tillbaka till Gud. Och han tjänade som domare. Samuel fick dessutom smörja både Saul och David till kungar. De här två berättelserna om Isak och om Samuel, de är ju båda berättelser om hur människor är villiga att offra det bästa de har. Abraham, han har ju fått den här sonen som Gud lovat honom. Och vi vet att Sara var gammal, borde inte kunna få barn. Han vet att Isak, det är ett speciellt löfte med Isak, kring Isak. Och ändå så går han Gud till mötes. Och som förälder så kan man ju bara föreställa sig alla tankar som får inom hans huvud. Och vi förstår ju också av berättelsen att Isak var ju inget jättelitet barn. Någonstans känns det som att han också var medveten av vad som höll på att hända. Han frågar ju också efter ett djur att offra på vägen dit. Och ändå väljer Abraham att lyda Gud. Fast det kan kosta honom det bästa han har. Det står i Bibeln att lydnad är bättre än offer. Och den här historien är ju faktiskt ett bevis för det. Precis som med Hanna så ser Gud djupet av Abrahams hjärta. Och han vet att han har Abrahams hjärta. Berättelsen med Hanna är ju lite annorlunda. Det står ju att Gud gjorde henne fruktsam. Men i sin nöd så närmar hon sig Gud och utgjuter sitt hjärta till honom. Hon prövas på ett annat sätt än Abraham. Och här möter vi den här prästen Eli som ju har ett tvivelaktigt rykte. Och så när han dessutom påstår att hon är full och borde liksom nyktra till, då lyser Hannas gudsfruktan igenom. För hon vet att Elias i sin tjänst företräder Gud. Och hon visar honom den respekt som hans ämbete kräver. Hennes agerande där förlöser det här undret, kan man ju faktiskt säga. Och hon blir gravid och föder Samuel, som hon alltså ger tillbaka till Gud. De här två berättelserna visar hur viktigt det är att leva i lydnad och i gudsfruktan till Gud. Det finns inget bättre vi kan göra än att i lydnad och gudsfruktan ta det bästa vi tycker vi har och ge till Gud. I Efesierbrevet 1:3-14 säger så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap med honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och all insikt. Petrus fick uppleva detta. nåd, förlåtelse, nåd, upprättelse. Om han fick det, varför ska inte vi få det? Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när du hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Jag vet inte hur du resonerar, men för min del måste jag säga att om inte det vore för Jesus har jag ingenting. Och jag är på slutet av den här korta predikan. Men jag har en önskan, och jag vet att också styrs och äldstekåren delar den här önskan. Det är att du och jag och vi i den här församlingen, att i den här sommaren medvetet och till 100% seriöst söker Gud och frågar honom om det finns saker i vårt liv som vi behöver ge till honom. Som vi behöver ge tillbaka till honom i lydnad eller i Guds fruktan. Gud har skapat oss unika och med gåvor och förmågor som ska bli till välsignelse för oss själva och för människor i vår omgivning och vår församling. Och jag tror att en del av oss vet vad Gud vill använda oss till. En del av oss har en aning vad det är. Men så finns det vissa av oss som fortfarande funderar och söker vad Gud vill använda oss till. Och vår församling tycker jag är lite som Abraham. Vi har fått löfte om en väckelsetid. Vi har fått löften om att vara med och föra många människor till Jesus. Men kanske ska vi som församling ge Gud rätten till oss. Ge honom det finaste vi har. Låt oss lägga vår församling på altaret och låta Gud få avgöra vår framtid. Och du och jag kanske är lite mer som Hanna. Vi nöjer oss inte riktigt med det vi har. Så låt oss då träda fram inför Gud den här sommaren. Utgjuta våra hjärtan inför honom och vädja efter mer av Jesus. Jag står så här i Matteus 18 och 19. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. Så kan inte vi tillsammans kom överens om att söka Gud den här sommaren på riktigt allvar för vår egen kallelse och för vår församlingsframtid. Tack älskade Herre för att vi får komma till dig. Vi kan inte gömma någonting för dig. Vi kan inte dölja något för dig. Du ser djupet av oss. Du vet allt om oss här. Du vet vad är tanke vi tänker. Du vet vad är handling vi gör och har gjort. Tack att vi får komma till dig. Tack för att vi liksom Petrus och bara slänga oss i sjön och springa dig till mötes. Vi längtar efter mer av dig, Jesus. Vi längtar efter att få vara med om det som du har lovat. Vi längtar efter det som Abraham såg i framtiden, här Jesus. En framtid med de här ättlingarna som skulle vara lika talrika som sandkornen på stranden eller som stjärnorna på himlen, här. Vi längtar efter det, Gud. Vi längtar efter att som Hanna få mer av dig, Herre. Vi ber, Herre Gud, för att vi ska få den här sommaren, få komma nära dig, Herre. Vi ber att du ska visa, du ska uppenbara för oss, Herre Jesus. Var och en, men också från vår församling, Herre. Om det finns saker i vårt liv som vi måste lämna över till dig. Om det finns saker som vi håller fast vid som är oss för kära, Herre. Eller som vi tycker är för viktiga. Ja, du vet, Herre. Vi ber att du uppenbarar det för oss, Herre. Och jag vet, Gud, att jag har fler med mig i den här stunden. Att vi är överens, Herre Jesus, om att be den här bönen. Så vi tackar dig, Gud, far, för ditt ord som säger att vi ska få det vi ber om, Herre. Jag lovar att prisa ditt underbara. Så tackar dig, Herre Jesus, för att vi får också lyfta upp de som inte är här just nu i den här stunden. Vi ber att du rör deras hjärtan, här. Vi ber att de också kan genom din heliga andes försorg känna samma sak, Herre. Att vi får stå enare, stå tillsammans, Jesus. Jag vill lägga alltihopa, hela den sommaren, hela vår verksamhet i dina händer. Tackar dig för nåd över våra liv, över våra familjer, Herre. I Jesu namn. Amen.